Förra fredagen gav konståkningsförbundet en tränare ett 12 månader långt funktionärsförbud. Tränaren ska ha utsatt sina unga adepter för psykiskt våld, förnedrande behandling och bland annat ska du ha fällt kränkande kommentarer om deras kroppsvikt. Förra året stängdes en tränare för unga gymnaster av på grund av liknande anklagelser. Det ska vi diskutera här idag om hur man är en god ledare för unga idrottare. Och jag har idel kvinnliga studiogäster idag eftersom det mycket handlar när det kommer såna rubriker om sporter där unga kvinnor som unga kvinnor alltså sysslar med. Kristin Suvanto sitter här mitt emot mig. Välkommen.
Tack.
Du är coach nu för tiden, men jag vet att du också har varit så här mentor för idrottare. Mm. Kan du berätta kort hur du kom in på den banan?
Alltså jag har varit friidrottstränare i 15 år för mina adepter då. Och egentligen så hur jag hamnade in på den så var egentligen jag var en förälder som blev intresserad. Mm. Men för mig är det just det här att se kapaciteten i varje ungdom. Och jag tycker att det som lyftes fram då var att jag skulle ha 10 personer i min grupp och plötsligt hade jag 90. Mm. Vilket ju var lite svårt. Och då fick jag faktiskt kommentarer att kan du inte välja ut de här framgångsrika. Och då var det unga barn som det var fråga om. Och då tänker jag också att när det handlar om idrott så det är ju den här viljan och den här glädjen av att röra på sig. Oberoende hur man ser ut eller vilka förmågor man har. För det kan man ju inte veta i den där åldern ännu. Mm.
Så därför så blev du intresserad av?
Därför blev jag intresserad.
Okej, och det där här bredvid mig i Helsingfors-studion sitter också Susanna Rahkamo, den ena hälften av Finlands säkert genom tiderna mest framgångsrika isdanspar. Men du är mycket annat också. Jag vet att du har doktorerat i ledarskap och kreativitet bland annat. Välkommen.
Tack.
Hur har du reagerat på den här diskussionen som nu har blåst upp här kring de här hårda metoderna?
No, det är riktigt synd att sånt händer, att det här förstås har gått över en viss gräns vad är liksom bra och vad som helst. Men sen tycker jag också att det här diskussion har blivit lite sådana svart och vitt att man är liksom bra eller dåligt och sen det är helt hemskt eller det är någon riktigt bra att man måste liksom nu fundera här att hur kan man gå framåt och liksom att var går gränserna och tala om det och vad borde man göra att man inte ingen går över det där gränsen att bra smak och också liksom att inte skada ungar.
Mm. Vi har med oss också en person i Jakobstadstudien. Där sitter Nelia Eremenko. Välkommen.
Tack så mycket. Tack.
Och du har själv en bakgrund som gymnast.
Jo, jag är lite över 50 år som satsar på redskapsgymnastik. Jag var själv redskapsgymnast och 14 år jag var jätteaktiv som tävlar på olika nivåer, på landslagsnivåer. Och sen jag studerade 5 år pedagogik och sen vi flyttade till Finland och jag började jobba här som nästan 30 år. Jag jobbar i Finland som gymnastiktränare.
Mm. Och jag vet att du har en sån här gymnastik, vad ska vi kalla det, skola eller klubb?
Det är fitnessidrottsförening som jag byggde 14 år sen här i Jakobstad när vi flyttade tillbaka från Helsingfors. Och jag började med 2 barn. Och nu är vi nästan 300 barn i min förening.
Ja. Hur har du, Nelia, reagerat på det här? Jag vet att i fjolren så då pratade man om en sån här tränare för gymnaster, alltså gymnastikflickor som hade liknande sånt här, om att man fällde kommentarer om att de var för tjocka och sån här psykiskt våld.
Ja, det är ganska sörligt. Jag tror det är helt när jag hör det här. Det är inte lite, men det är jättefel. Och alla tränare, alla som jobbar med barn, det måste det måste vara rätt person.
Mm.
Och tyvärr här i Finland, som jag märkt, tränares jobb, det är som hobby. Det är inte som det är sällan det yrke. Ganska mycket tränare som jobbar på dagen någonstans, och så på kvällar det tränar barn. Och det kan vara en vecka slut på en kurs och det kallar sig tränare.
Du menar att man skulle lösa det här med bättre utbildning?
Ja, absolut. Ja. Det, tränare är det samma yrke som lärare, som läkare. Som, det är ganska, det är inte lätt yrke. Vi jobbar med barn, olika åldrar. Och man måste kan mycket psykologi. Det är inte så att komma bara man i salen och börja som ett, två, tre, händerna fram, händerna ner. Det är ganska mycket man måste kan före man börjar lära barn.
Jag ska be här Susanna först kommentera det här. Vad tänker du här, Sianelia, att det borde vara ett riktigt yrke att vara tränare?
I konståkning och gymnastik, det finns också många som har det som en yrke. Men jag tycker nog också att utbildning är liksom en väg att en systemisk väg att få det här bättre. Att de människor som arbetar där så har liksom verktyg att liksom ta också sådana här svåra situation. Också så när de är självstressade att de vet att hur kan de liksom behärsa i den situationen. Och så som jag har nu läst också från media, så det är mest också det här fallet har mest varit då när det är stresssituationen så har kommit, liksom har gått lite över gränsen.
Vad tänker du, Kristina, om det här som Nelia säger?
Jag tänker ju samma sak och ganska långt. Men där tänker jag också att man ser den här individen, och individen behöver behandlas med respekt oberoende. Att det börjar, tycker jag, förstås nog med utbildning, för då vet man har de här redskapen. Men att man också har den här, förstås har jag en egen passion, jag vill att mitt lag eller min adept ska klara sig. Men att jag också tar reda på vad vill min adept. Det är jätteviktigt att jag inte skiljer på de här. För jag kanske, nu säger jag fullt, piskar någon på grund av vad jag vill uppnå med det hela. Och kanske den här individen eller det här laget då inte vill samma sak. Och dessutom just också att man ser att varje, fastän det är ett lag med ett gemensamt mål, att det består av individer och individen ska ses som en individ och behöver behandlas också som en individ i laget.
Men Nelia nämnde här att man borde ha till exempel lite grundläggande kunskap i psykologi. Vad tänker du om det?
Psykologi, eller man kan kalla det vad som helst, människokännedom kanske skulle jag kalla det. Så att man vet hur man bemöter en människa och att man också har den här samtalstekniken och den här öppna diskussionen. För jag tror att det är inte bara träning, det är ju att lära känna varandra för att kunna bemöta den människan på det nivå, för där möts vi.
Mm. Jag måste fråga dig, Nelia, för att du är ju född och uppvuxen i Ryssland och har gått där i en sån här elitidrottsskola.
Ja.
Så hur blev man behandlad där?
Nu, man måste förstå, i Ryssland och Finland, vi har lite olika kultur. När vi tränar i Ryssland, vi vet som det finns två olika sidan. Någon som vill ha som hobby, man kommer, leka, träna en, två gånger i vecka och det är helt okej. Men det finns som vill vara på ganska hög nivå, och om du vill ha resultat, du måste jobba. Det är på alla idrott, spelar ingen roll, det är fotboll eller gymnastik. Du måste jobba hårt. Och när jag började träna, jag vill träna och jag vill vara bäst. Jag vill vara på OS, jag vill vara på VM. Och förstås, jag började när jag var 4 år gammal. Och från 7 år gammal jag började träna så här på riktigt. Och 8 timmar varje dag vi tränade. Och det var hårt. Och vi fick betalt för det här. Det var vår yrke från vi var barn. Och från 10 år gammal jag flyttade hemifrån till idrottsskola, var det samlas bästa barn från hela Sovjetunionen. Och där det var som vår yrke. Vi jobbar, men vi har haft val att om du vill inte vara med, du kan säga tack, hej då, och du kan fara hem. Men om du vill vara där, det var ganska hårt. Och jag har hört jättemycket om min vikt, om hur jag ser ut. Men vet du, vi var ganska stark mental. Och vår tränare var så proffsiga som de vet åt vem de ska säga vad. Jag lärt från dem som alla barn olika. Åt någon man kan säga ganska hårt. Du vet, hon blir arg och hon ska ännu mera jobba. Åt någon du måste vara tvärtom. Snäll, kramma och försök som övertala henne. Därför jag pratar mycket om psykologi. Du måste känna barn jättebra.
Mm.
Och som det lite skillnad från här i Finland barn betala att komma och träna och vår mål att göra allt som de vill komma tillbaka och de ska fara hem trött men nöjd och glad.
Mm.
Och vi som tränare vår mål att träna så här som barn ska inte märka det är jobbigt. Det är roligt på samma gång. Det måste vara roligt. Barn måste vara glad. Därför det är barn. Sen när det är vuxna, det har mycket annat problem. Men barn måste vara barn. Och det måste alla vuxna måste försöka göra bäst för dem. Som alla ska må bra.
Mm. Det är säkert en helt annan bakgrund om att växa upp i det där som det dåvarande Sovjetunionen och som så där liten. För mig låter det alldeles hemskt att tänka att så där unga barn tränar 8 timmar i dagen.
Jo, det är helt okej. Jag vill gå tillbaka i den här tiden när jag tränar hårt. Och därför jag är ganska stark mental. Och det sällan jag kan säga jag har stress, jag har så här burnout som nu ungdomar försöker säga ganska ofta.
Mm.
Som om det är lite trött, det kommer fram och är burnout. Som, det är inte rätt ord som vi ska försöka göra allt som från barnen ska inte man höra det här burnout eller stress eller det ska vara som normal liv.
Men jag måste fråga henne här, Susanna Rahkamo här med i studion som ändå liksom nådde de högsta, alltså prispallar och ni var väldigt framgångsrika du och Petri och sen råkar ni nu vara i en sån sport där man sen är beroende också av hur andra länder ger poäng ibland och det kommer jag ihåg som finländsk tv-tittare men ibland var lite besviken på det. Men det där, hur mycket gav du, alltså hur hårt tränar du om du nu lyssnar på vad Nelia sa just?
Nu är det liksom om man vill vara den bästa man måste träna mer än det andra. Och vi hade bra möjlighet att gå till då i tiden Sovjetunionen och se hur de tränar. Så vi visste hur hårt man måste träna. Mm. Att förstås att inte kan man tänka att man blir bättre om man tränar mindre. Så, men att träna hårt, det är trevligt. Det är liksom något sånt som vi också valde. Att vi njöt av det där träning och det där hela liv. Och sätta alla vår tid och kämpa och försöka komma
toppen av världen.
Mm. Har du någon gång varit med om Hassan Elia, att henne, hon har hört mycket kommentarer när hon växte upp om sin vikt till exempel då inom gymnastiken. Har du fått höra mycket kommentarer om din vikt? Eller?
Nej, men jag har varit alltid liksom så små att jag har inte, jag har såna gener att
du var lyckligt.
ja, jag har varit lycklig.
Men jag måste säga, ursäkta, jag måste säga en sak. I gymnastik det är faktiskt jätteviktigt om det här vikt. Därför om du har lite övervikt, du kan skada sig. Vi har så svåra elementer. Det är så svåra idrott. Gymnastik som man måste hålla vikten. Men som tränare, du måste vara jättesmart på vilken sätt du förklarar åt barn det här.
Okej.
Okay. Och det är viktigt som du ska förstås, du kan inte säga direkt så här. Men du måste förklara åt barn på vilken sätt de ska äta, vad de ska äta. På samma gång, du ska samla barn och deras föräldrar. Och förklara hälsosam mat, hur viktigt man ska äta, som vitaminer. Och man behöver inte sitta och dricka kokis och McDonald's. Men mat är jätteviktigt. Jag brukar säga åt mina gymnaster, bilen kan inte fara utan bensin.
Mm.
Hur vi ska träna utan mat. Men man måste se vad man ska äta.
Så det gäller liksom att presentera de här sakerna på rätt sätt, för att nu har det har pratats nu om de här skandalerna inom träningsvärlden, så har det talats mycket om det, just om man har sagt att du är liksom, du är tjock, att du blir inte någon någonsin för att du är för tjock. Hur låter det här för dig, Kristin?
Det låter ju totalt fruktansvärt, och speciellt i en viss ålder där som man är väldigt fokuserad i sitt utseende, när kroppen annars på grund av åldern ändrar. Och så om man får en felaktig kommentar där, så kan det få verkligt skadliga följder. Så det är just precis som Nelia säger också, att det är hur man säger. Och kanske mera berätta vad man behöver göra istället för. Och dessutom också skilja på den här kanske prestationen och människan. För människan är värdefull och bra som den är. Men sen att hur kan vi förbättra det?
Mm.
Och med vad? Så det är faktiskt en jätteviktigt, den här kommunikationen, hur man säger till vem, och behöver det vara utpekande och med vilken tonläge överhuvudtaget man tar upp. Informativt, definitivt. Och speciellt om man har ett gemensamt mål där, tränare och adept, så det är jätteviktigt. Vi vill båda nå framgång, och jag som tränare vill ditt bästa. Och hur är jag att lägga fram det på bästa möjliga sätt till dig? Och där är det faktiskt att somliga, eftersom vi är olika som människor, så somliga tål lite hårdare ordalag, och andra så behöver man prata på ett annat sätt. Men det är ju en ömsesidig tillit och respekt för varandra som det handlar om. Och det är att offra lite tid på att lära känna varandra verkligen. Och sen tyckte jag väldigt mycket om det som Nelia sa också, att man också har föräldrarna med i det hela. Så att de också förstår vad det är fråga om.
Det är viktigt, vi är föräldrar. Som det ska vara ihop, föräldrar och tränare som jobbar som lag och hjälpa åt varandra.
För jag kan tänka som förälder när du står vid sidan om och så hör du och så ser du att olika barn behandlas på, eller ungdomar på olika sätt. Om de inte är med i det här och förstår hur det är att jag behöver det här och du behöver någonting annat, så tar man det som orättvisa. Men rättvis är ju att behandla människan och kommunicera på det sätt som mottagaren tar emot det. För fast man jobbar som lag och vi har ett gemensamt mål där, så orsaken varför jag vill nå det där målet kan vara ett helt annat än vad den andra, min lagkompis, har.
Alla motiveras av
olika saker.
Jag tänkte, men när vi nu talar om det aktuella fallet inom skridskovärlden, så där var det var inte bara det här kommentarer hur du ser ut, utan annat också som hänt, att man liksom inom gruppen använder gruppen för att sätta, hur ska vi säga nu, någon sorts pimsning talar man om i armén förut. Det hade varit till exempel, nu ska jag understryka att det här utreds, det här fallet, och att den här är tillfälligt då, eller avstängd, den här tränaren. Att vi vet ju inte exakt, ingen av oss har varit där och sett vad som har hänt. Så, men de uppgifter och det som de här flickorna själva har sagt, de 11 som har trätt fram. Till exempel att när det var fråga om sån här synkroniserad skridskoåkning, alltså med större grupper, så har någon till exempel fallit under ett uppträdande, och så har den anklagats för att ha gjort det med avsikt och straffats på det sättet att den här ensamma flickan har fått stå i mitten i ring och de andra i en ring runt och så har de alla liksom så att säga fått källa på den här personen.
Det är som lite mobbning.
Ja, alltså hur nu, om vi utgår ifrån, det fanns flera vittnen som påstod att det här hade skett. Så utan att någon av oss än en gång vet exakt hur det här skedde. Men så här har den beskrivits, den här situationen. Vad tänker ni om det här? Varför skulle man ens som tränare göra så här? Vad säger du, Susanna? Har du någonsin hört eller sett något sånt?
Nej, jag har aldrig sett något sånt. Och det låter nu ganska fruktansvärt att någon gör något sånt. Och det är precis svårt att förstå varför skulle man göra det.
Ja, vad kan man uppnå med det? Vad kan man liksom uppnå med det? Alltså om vi riktigt ser på situationen, kan man uppnå någonting med det? Att man får en bättre laganda efteråt eller något sånt här?
Det enda som jag ser är skräck. Och rädsla av att göra fel. Istället för att verkligen, så som jag tycker att om vi tar det här vårt fotbollslandslag nu, att vi gör det tillsammans, vi lyckas tillsammans och så kanske vi bommar någonting tillsammans, att det är ju vi som gör det och ingen gör ju någonting sånt här med flit. Och det, eftersom det inte är robotar så händer det ju saker och ting. Så att istället stöda och lyfta och fundera, vad lärde vi oss av det här? För den där rädslan så om jag tänker på en kropp som är rädd så går ju i panik och man är ju inte avslappnad i kroppen då. Så kan ju göra att de här felen upprepar sig och blir värre. Plus att jag tror att det du gör med glädje så ser mycket bättre ut än det du gör med skräck.
Ja, man måste vara relax när man går och liksom har avslappnat och sådär. Att man liksom får ut sin bästa. Så jag har svårt att förstå att varför rädslan skulle hämta den. Det just gör mycket, mycket liksom blockad.
Har du själv blivit tränad någonsin under din karriär med att någon har försökt just använda det här skräck, alltså skrämma dig på något sånt här sätt?
Inte kan jag komma ihåg att jag skulle
så du har sån känsla. Du har alltid haft god kontakt med dina tränare?
Jag har haft så supertränare i mitt liv så att jag är så glad för det att jag har riktigt har liksom bra människor runt om mig och jag skulle säga att mesta av tränarna är bra. Så jag kan inte från min egen karriär inte säga om något sånt. Kommer ihåg i alla fall.
Har du, Nelia, något minnen av att du har tränat skrämt?
Nej, aldrig. Tvärtom, som jag minns alla mina tränare var som exempel för hela mitt liv. Och det var nära än min mamma. Och det vet mera om mig om vet mina föräldrar. Och tänk, jag är lite nära till fotboll också. Och tänk om någon missar penalty. Och det tar honom på mitten och lag står runt honom och börjar som säga. Tvärtom, jag såg till exempel vi har Jaro juniorer här. Och på sommar kommer min barnbarn från Moskva och träna här med dem. Och tvärtom, det är som familj. Om det inte han lyckas, alla kommer klappa honom och krama. Jo, nästa gång det blir bättre. Som, det kommer allt från tränare. Det är tränare som har så här atmosfär.
Ja.
Och om tränare börjar frysa någon och mobba, vad barn ska göra? Vilken exempel? Det är bara, jag tror, fel person på fel plats.
Jag kan också, därför frågar jag det här, att varför skulle man överhuvudtaget göra någonting sånt här? För att jag tänkte att det måste ju finnas någonstans i den här personen som utsätter barn för det här, någon sorts tanke om att slutresultatet blir bättre. Och då kommer jag in på det som jag såg att till exempel Ulla Papp har skrivit Facebook inlägg här för några dagar sedan som blev väldigt mycket spritt och dessutom lyftes upp av tidningarna. Hon är sån här har själv alltså varit konståkare och sett tävla på hög nivå. Hennes barn är det också, så tränar hon visst ännu. Det här vet Susanna bättre än jag, alla hennes så här vad hon har uppnått. Men det där, hon skrev så här att när hon studerade i Jyväskylä i tiden. Och nu ska vi inte heller skämma ut hela Jyväskylä, för jag vet inte hur undervisningen går till nu. Men att då faktiskt så satsar man på att man hela tiden betonar att hon är för snäll. Att man ska ha en sån här mer auktoritativ stil och att man ska vara tuffare och du måste vara hårdare. Hon sa att det var två andra kvinnor med i samma klass som hon eller som började på samma kurs. Och de slutade efter en vecka, hon blev kvar. Men hon fick alltid höra det här att du är för snäll, du måste vara hårdare. Hur reagerar ni på det här?
Mina tränarna, inte skulle jag liksom kalla dem hårda. Men jag har förstås haft också ganska många som har inte varit från Jyväskylä men har utbildat utomlands. Och jag tycker att de hellre är liksom väldigt bra att hitta på den potential som jag hade liksom och liksom hjälpa mig att träna mot den eller liksom att få den ut. Och väldigt snällt och inte hårt. Jag tror att det skulle ha inte funkat alls med mig. Och de var liksom bra att märka det. Det kan hända att det har sagts i Jyväskylä så, men det är nu, lite låter det också ganska liksom...
Ja, och vad menar man med hårt? Det är ju det också, men där Ulla Papp talar just om att man liksom betonar det här att du är en auktoritet alltid. Och nu vet jag inte, att ska en tränare vara alltid auktoritet eller hurdant sorts förhållande ska man ha till sin adept? Vad säger du, Kristin?
Jag tycker att oberoende fast du tränar då en som idrottare i en individuell sport. Så det här teamet består av den här idrottaren, det består av tränaren, kanske en fysioterapeut och det är massor. Så det är faktiskt lagidrott och vi har ett gemensamt mål. Och jag kan inte säga att vi vinner någonting på att hacka ner på varandra.
Men ska du vara en auktoritet som tränare?
Jag tycker vi är på samma, vi har ju samma mål, vi är ju samma båt, vi gör det här som ett lag.
Så ni är partners?
Det är partners, på samma nivå faktiskt. Men där gäller ju att jag känner min adept. Och sen från sidan kan det ju se lite olika ut att som förälder så om jag har talat med min och någon säger skämtsamt att nej vet du jag är lite lat av mig så du behöver nog sparka mig i baken. Jag sparkar ingen i baken. Men överhuvudtaget att man säger så medan en annan behöver uppmuntran. Så att man talar det språk så att vi når varandra helt enkelt. Och då kan det ju hända att om någon förälder sitter och tittar på att varför pratar hon med Pelle sådär och med Ville på det där viset. Om de inte är med, för jag tycker att föräldrarna ska vara med i det här teamet naturligtvis. Eftersom adepten är ju stor del av sin tid trots allt också hemma. Det är lag och där vi partners alla. Och att vi alla medverkar med varandra istället för att arbeta mot. Och förstår faktiskt också hur viktig varje del av den här gemenskapen är med idrottaren i centrum. För jag kan inte bli OS-medaljör utan det är faktiskt idrottaren som gör det här jobbet. Men jag bidrar, jag är där och hjälper med den kunskap och erfarenhet jag har.
Jag tänker som auktoritet också, det var om din adept inte om du gör ett träningsprogram allt och den liksom skiter i det, den bryr sig inte om att göra det. Är det då ett dåligt partnerskap eller är det att du inte har varit tillräckligt auktoritativ?
För mig är det helt klart en kommunikationsbrist. För att jag ställer inte upp, vi gör ett gemensamt mål och inte står jag där och passar på vad den andra gör. Utan det är ju den personen som ska träna, som ska följa det här. Jag är egentligen, i min tränarroll så har jag mer kommit på när jag har varit ute och promenerat och ser mina adepter som är på vilodagen ut och träna lite extra. Att det var i andra vägen att faktiskt, för de flesta är ju väldigt målmedvetna och har den här vinnarhatten på huvudet och tänker att ännu lite till och ännu lite till.
Ja, så du har tvärtom måste säga åt dem att hej, att du ska vila
stopp.
Idag.
Just ja.
Vad säger du Nelia om det här med auktoritativ ledarstil?
No, jag tror tränare måste vara också som exempel för barn. Du måste visa själv åt dem. Och vår mål att barn ska, som flickor sa nu, inte alla ska vara OS-mästare. Men vi måste lära barn att kämpa lite. alla har egen nivå, men man ska inte ge upp lätt. Man kämpa. Man ska vara starkare mental. Man ska vara stolt vad du gjort. Spela ingen roll, du gör bara kullerbytta eller du kan bara göra dubbla våld. Men du måste vara stolt som du klarar det här. Om du gör en gång och säger nej, jag kan inte det här. Och tränare kommer, nu gör du behöver inte. Nej, du ska förklara åt barn som prova flera gånger. Alla jobb ger resultat och du kan det här. Och barn blir starkare mental. De börjar tro mera på sig själv. Barn via idrott lära sig disciplin.
Ja, självdisciplin.
Jo.
Ja, vad säger du Susanna?
Men jag skulle säga också att nu tränare är liksom ledare i det där teamen. Så det är liksom förstås äldre människa vanligen. Mm. Och sen ha mera erfarenhet. Att det är liksom förstås där blir liksom auktoritet i dess.
Ja, alltså det är ju klart att ett helt kaos kan du ju inte ha.
Men det måste hända med respekt. Och man måste alltid respektera det, den där barnen eller det där som man tränar. Och som idrottare, du också ger liksom den där makten till tränare. Liksom några träningar är inte alltid liksom så trevliga och du behöver någon annan att liksom trycka dig igenom den. Så du ger också den där makten för tränare att hej, hjälpa mig att komma igenom det här. Men sen man måste liksom, sen man litar på den där tränare att det skadar inte dig som person.
Du Susanna har ju också lett det här konståkningsförbundet. Hur tror du att, ja du är inte mera ordförande där, men att det där, hur tror du att sådant här behandlas nu när det har kommit en sådan fråga upp om den här tränaren nu till exempel? Hur behandlas det där?
No, jag tycker att princip det här har liksom gått ganska bra som system nu. Mm. Att det där idrottarna har hittat på en väg att komma fram och berätta om det här. Och det har tagit allvarligt och den där processen har sen gått liksom vidare. Och nu liksom det där tränaren kan inte momentalt träna. Och det är liksom bra. Och det är bra också att här är diskussion om saken. Och liksom, jag tror att bara så här kan man förbättra det här normen och hur man kan och tala att liksom hur man kan träna barnen och vad är rätt och vad är inte. Att förstås man måste också inte demonisera det där hela idrott eller konståkning eller ens det här tränare i min åsikt att det liksom det är inte så svart och vitt att man måste ta det här saken och gå framåt med det här och att bra att det har kommit fram och bra att vi har en väg nu att idrottarna kan tala om sakerna som är inte bra och sen vi måste bara liksom ta och förbättra hela tiden.
Nu har det ju faktiskt skett det som du sa att inte demonisera så det att det har delats. Det är tråkigt när det blir sån här stark tudelning också att folk börjar gräla med varandra. Att nu finns det föräldrar som ville ha bort den här och så finns det föräldrar som har blandat sig i och nu fyllt ett skrivit sån här stödlistor för att och kräver omedelbart att den här tränaren ska få fortsätta träna.
Ja. Bettina, får jag fråga en sak? Ni hör från det här tränare vad på riktigt hänt? Berätta hon hennes historia.
Hon har skickat det där pressrelease till det där FNB och det där nog också. Sen har hon skickat WhatsApp-meddelanden till en massa föräldrar. Och jag vet inte om det var överill att man kanske inte borde reagera så hastigt på det sättet. Men hon har ju också en jurist nu som säger att hon nekar till alla.
Men det ska vara jättebra att hon ska vara också på radio och berätta hennes sidan.
Det har du helt rätt i.
Och liksom vi alla nu talar också via median och liksom inte har riktigt talat med någon av de här människorna. Så någon slags det är också inte riktigt rätt.
Jag håller helt med, och det är det som är så tråkigt i dagens värld, det är att hur du än försöker köta sådana saker, så är social media en tillägg sån här barlast här som gör att det sprids en massa rykten.
Vi vet alla det här barn. Det har ibland fantasi. Och det kan säga inte så här, det inte förstår på rätt sätt. Därför det ska vara jättebra att höra vad tränare ska säga om det här.
Jo,
själv.
Givetvis så ska det där processen ha sin gilla gång, och den här personen i fråga ska ha rätt att försvara sig. Så gör man i ett rättssamhälle.
Ja,
just det.
Ja, det där, jag tackar er. Tiden tar slut här nämligen nu. Det gick jättefort den här våra minuter tillsammans. Få se vad som händer, och så hoppas vi att det där, vi inte hör flera sådana tråkiga historier. För det är precis som Susanna här just sa, att risken finns ju alltid att hela en hel sport demoniseras. Och att folk sen börjar riktigt fundera, att kan man nu föra sitt barn till att syssla med till exempel synkroniserad skrinning eller det där gymnastik, för att de mobbar ju bara varandra. Och det vill vi inte. Tack Susanna Rahkamo, tack Kristin Suvanto, och tack också Nelia Jeremenko i studion
Jakobstad. Tack så mycket.
En ny diskussion, debatt här imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.
Tack, hej då.